Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Vissa misstag man gjort, de ryser man av att tänka på. Vi delar med oss av pinsamma jobbigheter och funderar på vad vi har lärt oss. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna. Ja, idag ska vi som sagt prata om misstag. Det är ju fruktansvärt jobbigt när man trampar i klaveret. Och just i stunden kan det kännas helt oöverkomligt. Men det är också en del av livet och det kan verkligen leda till framgång efter ett tag. Man lär sig.
I stunden är det inte så kul alltid, men vi lär oss, och att dela med oss av misstag kan vara, jag vet inte, det kan kännas lite härligt och avdramatisera. Häng kvar så ska du få höra hur vi delar med oss av egna pinsamheter och andras, för ni lyssnare har skickat in egna berättelser.
Mm. Men dagens tips från vår partner Twitch Health, det går inte helt ovanligt då i kunskapens tecken. Och Twitch tipsar idag om konferensen Hälsofrämjande arbetsplatser. Och den gick av stapeln i mars 2018, det kanske var några av våra lyssnare som var där. Och det var ett stort intresse och därför så har man valt att köra en omgång till 11-12 september. Och flera av talarna på konferensen har gästat vår podd faktiskt. Och du kan bland annat lyssna på just Twitch Healths vd Fredrik Karlsson som modererar konferensen och ger ett expertanförande också. Och då kommer Fredrik prata om hur en organisation kan gå från friskvårdsbidrag och isolerade hälsoundersökningar till ett målorienterat och framgångsrikt hälsoarbete med fokus på att nå hela organisationen. Och konferensen är i Stockholm och det kommer ändå även vara talare som Anders Hansen, Eva Wingård som är professor emeritus i arbets- och miljömedicin. Och Lena Nordin som är HR-direktör på Björn Borg och Torbjörn Eriksson som är vd och grundare av Talent & Partner. Så han har ju varit med i vår podd.
Vilket gäng.
Ja, och mer information om konferensen hittar du på Twitch Healths hemsida under nyheter. Och vi lägger förstås en länk också i avsnittet.
Mm. Nu, det är nästan så jag blir lite pirrig när vi ska prata om egna misstag.
Ja. Du får börja.
Ja. Det första jag kom att tänka på faktiskt var när jag var ganska ny på Svenska Dagbladet en gång på 90-talet. Ganska ny, men jag hade sommarjobbat åtminstone något år. Så att, jag hade varit där ett tag. Och förutom, det var så här, jag började ju som sekreterare. Så nu tänker jag noga här för varje ord, för jag vill inte lämna ut någon i onödan. Och sen så började jag ta journalistiska uppdrag. Jag hade gått en journalistutbildning och i alla fall. Det var någonting gradvis där, jag var strax över 20 och ung då och ny liksom i den här världen. Och det är klart, när man är ung och ny så har man väl extra mycket respekt också för kanske, eller auktoriteter av olika slag och människor man ser upp till i sin egen bransch och så. Eller jag hade det. Ja, det var i alla fall så här. Jag avlastade bland annat en sekreterare till en högt uppsatt person på den här tidningen som fattade en del beslut om vad som skulle publiceras och inte. Det var någon känd persons släkting som hade rekommenderats till en sån här födelseartikel, alltså den personen fyllde jämna år, och då hade den här släktingen till den ganska kända personen då rekommenderats. Det kom ett brev där det stod att den här personen har gjort det och det och det, ja, men du vet, så här som man gör om man försöker sälja in något, kolla vad bra det här är, som argumenterar man. Och sen hade det här gått mellan olika chefer på den här före detta arbetsplatsen där jag var. Och med lite anteckningar i marginalen, varpå en sekreterare sen skulle skriva ut ett bra svar till personen i fråga. Och i det här fallet så var ju argumenten i kanten på det här pappret då inte till fördel för personen som hade rekommenderats. Det stod så här, ja men... Alltså man kunde läsa mellan raderna på de här hastigt nedkladdade anteckningarna att den här personen har inte gjort så mycket märkvärdigt ungefär. Ja, jag vet inte om det här blir en logisk historia, men vad jag gjorde då, det hade jag en stor hög med brev som jag skulle besvara åt den här chefen. Så istället för att förstå att jag skulle skriva ett artigt nej tack, tack för att du hörde av dig men vi är inte intresserade, så skrev jag argumenten varför den här personen inte platsade i tidningen och postade till honom då. Det var inte så roligt. Och det som hände sen då var att min chef sa att den här personen som hade nobbats att vara med i tidningen, vars son var en då högt uppsatt minister.
Oj.
Han hade i alla fall hört hur... Han hade fått ett argt samtal, för den hade blivit ganska kränkt. Men den kände ministern hade stått och skrattat i bakgrunden.
Jag känner mig alldeles...
jag vet inte om den här historien hänger upp, för att jag vill inte nämna några namn och så här. Men det var väldigt genant, jag kände att jag hade gjort bort mig på alla fronter. Men det som var skönt då var att jag hade hunnit jobba ett tag, och det jag hade gjort hade satt spår. För min chef, han sa så här, men Boel, du har ett så stort förtroendekapital här hos oss, så att du har faktiskt utrymme att göra en sån här grej.
Ja, det gick att tugga av det utan att det eliminerades. För hade det varit din första dag, då hade det varit så här, herregud, det är hon helt omdömeslös, den här människan.
Det hade varit lite svårt att hämta sig från, helt klart, verkligen.
Ja.
Och jag tänkte också på, när det gäller misstag, någonting som jag tyckte var stort som gjorde intryck på mig, jag vet inte hur många som minns det, men Gudrun Schyman, det här är någonstans gränstrakten mellan 90-tal och 00-tal, har haft en hel del alkoholproblem. Och är också en välkänd ledare för två partier. Och det var någon sån här riktigt fet fadäs hon gjorde på kanelen helt enkelt, och på någon biopremiär. Behöver inte dra detaljerna. Men det är en sån här händelse som rätt många inte skulle kunna hämta sig från. Utan de skulle liksom med svansen mellan benen lomat in i liksom bortglömdhetens skugga med något pinsamt över sig. Men vad hon gjorde då, typ två dagar efter det här, är att ta plats i en morgonsoffa i nyheten och säga, jag har alkoholproblem och jag ska nu ta tag i det genom att då en rehab någonting.
Hon gjorde en typ av pudel, som man kallar det för.
Ja, men liksom en ganska cool pudel, tycker jag. Tog tjuren vid hornen och talade verkligen klarspråk om de här problemen. Och återfick ju då förtroendet, åtminstone bland de som gillar henne.
Ja, men visade sig mänsklig. Och det här ser man ju ofta stärker om man liksom hanterar det på rätt sätt. Det värsta hade ju varit att förneka och säga såhär, nej, det här är bara... Och så hade det krypit fram ändå. Utan att stå upp för sina misstag gör ju ofta att man också får chansen att visa att man kommer tillbaka från. Men det här ser man ju på många... på många håll sådär. Men jag tänker apropå det där med förtroendekapital, det här var inte alls det exemplet jag hade tänkt att dra, men jag, när den här tiden du beskriver nu, då bodde jag i England, så jag missade mycket av det här. Och just när jag bodde i England så var jag hemma ibland lite längre perioder och skulle flyga tillbaka, och hade missat när flyget gick, för jag hade kollat det. Och så är vi på väg till Arlanda och min pappa skjutsar mig, och jag bara, du vet, alltså alla vet den här känslan, man tittar och man blir helt kall. Alltså, för det är såhär, flyget går om 30 minuter, inte om en timme och 30 minuter.
Och det går liksom väg. Inte.
Nej, precis. Och jag sa, pappa, liksom, flyget går snart. Och då sa han också så här, ja, Om det inte hade varit för att du vanligtvis är så otroligt organiserad, då hade jag ju blivit irriterad på dig. Men det var lite, jag hade också ett förtroendekapital, för jag brukade ha koll.
Mm.
Och då var det liksom ett misstag just då. Det var inte så här, men det här är så typiskt dig.
Mm.
Utan det var ett misstag. Och det var samma som när det här hände dig. Så var det, men det en här avvikelse. Är ju inte typiskt för Boel, det är en avvikelse. Och alla vet att vi kan göra misstag. Men det pratas ju också mycket om att vi behöver ha kulturer på arbetsplatser där det tillåts att göra misstag, inte bara på papper, men att att det liksom, vi måste våga, för annars vågar vi ju inte. Om vi inte vågar göra misstag, då vågar vi ju inte testa nya grejer.
Nej, och sen kan jag tänka också, det gynnar ju inte organisationen om man begår misstag och försöker sopa dem under mattan. Det kan ju växa till riktigt så här äckliga surdegar. Och framförallt då att det finns ett problem i botten som man inte tar tag i.
Mm.
Det, ja, nej, det kan ju vara jättedåligt på många sätt. Jag tänkte att vi kan återkomma till det här med avvikelser och mönster. Men vi bad ju er komma in med era stories, ni som lyssnar. Och jag fick en berättelse. Det var en person då som jobbar på en reklambyrå. På reklambyråer har man kunder, eller hur?
Mm.
Ja, de är inte alltid där man sitter. Utan man är ibland hos kunden, de kommer till besök. Men de kommer på besök hos en. Och det här var då, berättade vår lyssnare, det här var en kund som troligen var ganska viktig för den här byrån, men där fanns en kontaktperson som många generellt inte tyckte så bra om. Och så kan det vara. Varför det var så, om det var rättvist eller inte, har jag ingen aning om. Men det fanns en del inte så trevliga smeknamn på den här kunden. Och just det här smeknamnet som kommer här kan jag inte uttala i sändning. Nej, för det är så,
blir
det
pip.
Ja, det blev verkligen pip, men så här. Ja. Och en gång, det här var på den gamla goda tiden när man hade såna här telefoner som man liksom kopplade mellan varandra, alltså fasta telefoner.
Ja.
Så säg då att jag hade fått det här samtalet. Så här gick det till, nämligen att en medarbetare fick samtalet från den här kunden och skulle koppla det till nästa kollega.
Mm.
Och då tror den här personen att den har mutat.
Oh no.
Ja, så att kunden inte hör. Mm. Och ropar glatt över hela kontoret. Ja, det är pip pip fult ord Andersson i telefonen. Hon kommer här till dig.
Ja.
Ja. Och när nästa då kollega får den här kunden i luren, så har hon hört precis vad man har sagt.
Den är
jättejobbig. Och de lyckades behålla kunden, vad jag förstår. Men oj, vilket jobb att få det där i knät.
För där var ju, alltså misstaget var ju att inte muta, men misstaget var också att det hade, alltså den här jargongen hade fått sätta sig. Så det, eller var liksom hur? Två, misstaget just då var ju det, men det är också så här, det här, det går, och jag tänker på den tiden, ja, koppla telefon, fatta nu, du vet man, det slinker iväg sms och det, du vet man skickar fel, hur många har inte skickat fel sms till folk? Ja, men det, men det är just det här att få, ja, det där är ju ett väldigt så här speciellt liksom exempel, att det, ja, det har liksom satt sig, det var ett misstag i sig, och sen blev det också ett brutalt misstag när det uppdagades, och sen kanske det satte sig sen att vi kan inte ha såna här smeknamn på kunder, för det alltså det funkar inte här.
Men då är det symptom och problem lite grann man behöver prata om, tänker jag, därför att om man säger så här, ja men grisen Andersson säger att det var där, fast det var mycket värre.
Ja.
Då är det ju så här, ja okej, ska vi ha den här jargongen på jobbet?
Nej,
kanske
kultur.
Inte va?
Nej.
Men det är ju egentligen inte grundproblemet. Grundproblemet är, och nu är det oavsett vem som har gjort fel och rätt. Men man har ju en ganska dålig relation då med en viktig person hos kunden.
Ja, verkligen.
Och då är det väl rätt bra att man tar tag i det problemet.
Mm. Men jag, ja men precis, just det här med, det jag har lärt mig, jag har ju jobbat med redovisning. Jag kan säga att siffror, de kan bete sig lite precis hur som helst. Och jag gjorde en jättestor, jag gjorde ett bokslut åt en kund, och då var det så att jag har ju inte tillgång till deras bank, utan jag får ju be om kontoutdrag, och det hände väldigt mycket runt årsbrytet, så jag hade något kontoutdrag där det var pengar på väg in som hörde till det året men som inte syndes, så det var ganska mycket pengar, och det gjorde att resultatet såg ju betydligt sämre ut, vilket jag då lyfte till dem. Och sen så fick jag ett annat kontoutdrag där jag då såg att nej, där var det ju faktiskt en jättestor utdelning på någonting, värdepapper som skulle ligga på det året. Så att resultatet var egentligen bra. Och jag kan ju liksom fysiskt känna i kroppen hur jobbigt det var att lyfta det. Men jag kan också titta tillbaka och liksom, nu känns det ju inte jobbigt. Och det bästa var ju faktiskt att jag så fort jag kunde gick och sa så här, jag har gjort ett jättestort misstag. Jag hade inte sett det här.
Mm.
Och inte gräva ner mig och förklara. Och det beror på att jag inte har tillgång till det här och det här. Utan så här, jag har missat det här. De här pengarna har faktiskt kommit in. Resultatet är betydligt bättre. Det är väldigt viktigt att vi lyfter det till styrelsen. Och nu kan jag titta tillbaka och liksom känna, men gud, det var ju bara... Det var bara pengar, det var bara siffror. Men då kändes det som att jorden rämnade under mig. Mm. Men own up to it. Alltså be om ursäkt och så fort man kan. Precis som Gudrun Schyman gjorde där.
Men det handlar väl om att resa, alltså lyfta sig från sig själv i den situationen.
Mm.
För att om man fastnar i sig själv och vad man själv då kanske har gjort. Då, som du säger, fastnar man i detaljer. Och jag tror att vi alla hamnar nog i... initialt läge i försvar.
Mm-hmm.
När vi inser att vi har begått ett misstag. Vi vill gärna hitta någon anledning som vi kan försvara oss med. Ja, men det var faktiskt så att jag inte hade tillgång till. Eller vad det nu sa. Så här. Men om man då lyfter sig ur situationen. Vad är det som är viktigt? Ja, men det viktiga är ju då kanske att inte fel siffror går in till, vad vet jag, Bolagsverket. Eller vad det är. Och att man kanske kan hindra det här. Och framförallt lära sig av det.
Sikt.
Och då tror jag att man får respekt också.
Ja, precis. Och just att inte stå och börja urskulda sig, utan det kanske man kan få göra sen. Men det blir ju precis, det blir en försvarsmekanism. Men våga stå i sitt misstag, för alla gör misstag. Och det här var jätte... Och jag ska ställa det här till rätta så. Och jag tänkte också på en vän till mig, men också en av våra lyssnare, Emilia, som lyfte att hon också jobbar också lite det här med sånt som du gör. Att man liksom faktiskt kan sätta saker i tryck som går iväg. Och det är väldigt svårt att sen ta tillbaka det.
Ja,
och hon berättade att hon hade gjort ett misstag. Där någon uttryckligen hade bett henne att skriva på ett sätt. Och så gjorde hon på ett annat sätt. Men där hon reflekterade över att hon lyckades för sig själv göra skillnad på sak och person. Och just det här tänker jag också med barn. Att man är så här, men det var dumt gjort. Men du är inte dum. Alltså den skillnaden, då blir det också inte så... Alltså på det här stället så är vi inte dumma, men ibland så gör vi dumma saker. Kan vi hålla den jargongen, då är det ju lite lättare så att ja, men jag gjorde liksom en jätteklantig grej igår. Och för då säger man ju lätt att jag är så otroligt klantig. Eller om jag säger till dig, ja, men du är så otroligt klantig. Utan nej, det var otroligt klantigt gjort.
Ja.
Då lyfter vi också, precis som du säger, vi lyfter från oss själva. Sen
skilja på görande och varande.
Ja.
Så mitt misstag är inte liksom, det är inte i mitt DNA att jag per definition är misslyckad person.
Nej, precis. Och det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt om vi ska ha en tillåtande kultur där man får göra misstag. För att när vi ska testa nytt, och som sagt de flesta arbetsplatser just nu är i förändring, behöver utvecklas. Då måste vi få utrymme att testa nytt. Men jag tänker också ofta på att det här måste också vara inom, precis som i kreativitet, så måste det finnas förhållningsregler för det här. För att det säger ju sig lite själv att om det handlar om att skapa någonting kreativt, skriva, testa något nytt, så är det kanske helt okej att misslyckas. Men jobbar du till exempel och följer lagar och regler, jobbar med sjukvård, alltså du kan inte testa ny medicin, alltså...
Det här handlar om sammanhanget, ja, precis. Ja. När är ett misstag faktiskt verksamhetskritiskt eller till och med farligt för någon annans liv och hälsa? Ja, då får man ju vara lite hårdare. Men jag tänker också att jag hade en kompis som hade någon typ av IT-funktion på ett finansiellt institut. Och hade genom någon knapptryckning gjort att det här institutet förlorade. Alltså det var jättesummer. Jag minns hur han tittade med så här tom blick och sa bara, ja, det var jättemycket pengar. Och vi sa, några hundratusen, mycket, mycket mer pengar.
Och just nu låter det jätteroligt, men just då måste det vara hemskt.
Ja, men vad hemskt. Just det här, han var liksom helt stel och tom. Men jag kan inte så mycket mer om detaljerna i just det fallet. Men då tänker jag att om en person... kan begå ett sånt misstag på egen del, då är det ju inte bara personen som har gjort fel.
Nej,
då är det ju ett systemfel.
Ja, och just att man, jag tänker också, om man vill ha utrymme att göra misstag, då behöver alla såna saker som är jätteviktiga. Där ska det finnas system och rutiner så att det inte sker misstag där.
Mm.
Och att vi snabbt som attan lär oss av dem när de sker.
Mm.
För då har vi utrymme att så här, ja, för då kan vi testa det här idag. Och går det inte bra så lär vi oss av det.
Och det är väl lite som i trafiken, jag tänker på nu som har barn som har börjat cykla ute, ja, och jag ser det här att de behöver ju bygga sin mognad, annars blir de inte mogna. Men ja, man måste bygga en egen erfarenhet, men så får man ge lite lagom riskutrymme.
Ja, man får ha tydligen hjärtat i halsgropen i några år, har jag insett nu. För jag är ju också där, att det är så här, jag måste ju få testa. Ja. Så, och så måste få vara ute i trafik. Och så är de inte, som jag råkade säga, inte könsmogna, för det heter trafikmogna. Ja. Först och med, det är också ett misstag, ordmisstag. Men det här med misstag, det har faktiskt, för några år sedan så startades det någonting som heter Fuck Up Nights, rent ut sagt. Ja, det får vi säga, för det heter det, hemsidan heter det.
Ja, startade, ser lite förvirrad ut nu, ja, men jag tittar lugnande på dig.
Det känns mer legitimt att säga det i Sverige än att säga det, alltså det här bipas ju när jag lyssnar på engelska amerikanska poddar. Ja. Mm. Men det startade, jag tror att det startades i Sydamerika faktiskt, och då var det just att man, det handlade mycket om alltså startups till exempel som inte hade gått bra, och jag menar, snacka om att om man tänker att man ska starta en verksamhet och så vill man lära sig vad är bra att tänka på, då är det ju alla saker som inte har gått bra. Så här är det ju, och det här finns i Sverige också, och det finns någonting som heter The Failure Institute där man också liksom forskar på det här. Eller vill bedriva forskning i alla fall. Jag har inte faktiskt hunnit läsa så himla mycket, men vi kommer lägga länkar till det här i avsnittet så kan ni läsa mer. Men det finns Fuck Up Nights i Stockholm, för det är klart att vi har nu kanske väldigt framgångsrika företag som längs vägen så har det gått åt pipan till höger och vänster, och det är ju det de har lärt sig av.
Och då är det ju väldigt schysst att dela med sig av det. Och då kan jag tänka så här, om jag delar med mig av mina misstag, då kan jag lära dig och andra så att ni slipper göra samma misstag. Mm. Men för att jag ska palla och våga och mäkta med att dela med mig, så måste det finnas någonting som gagnar mig också. Mm. Och till exempel att jag inte förlorar ansiktet och blir stämplad som idiot.
Nej.
Så då är det en kulturfråga som du säger. Men kanske också att jag får stå där och snacka om min grej och hur lyckad den blev sen.
Men jag, precis, för det jag, nu, som sagt, jag har inte kollat exakt alla. Jag har inte upp vilka som har pratat. Men jag gissar att det här handlar om att man står där. Nu har det gått bra, men allt det här gick åt pipan innan. Mm. Jag tror inte att man står på sin botten och berättar så här, jag har precis gjort det här. Det har gått åt helskotta, jag har ingenting. Jag har utarmat alla mina liksom, tillgångar. Utan jag tror att det är snarare människor som har blivit framgångsrika generellt som berättar om det här. Samtidigt som det säkert finns något frigörande att stå i att jag satsade allt på det här och det har gått helt åt helskotta och nu får jag börja om, här är några lärdomar, men det är ju lärdomarna man delar med sig av.
Så. Och därför är vi då som är lite mer har varit med, hjälpas åt att stötta de yngre, så att även om man inte byggt upp det där fantastiska förtroendekapitalet, att vi kan förklara att nej, men vi litar på dig. Därför så, och vi uppskattar om du delar med dig av det här, för det kan vi också lära oss av. Och då delar vi med oss av våra, kanske så.
Mm. Men jag tänker att om man, det här man pratar om, att man, alltså hire for talent, att man, vi gillar dina egenskaper, men du kommer ju absolut inte ha all kompetens ännu. Så vi vet att du kommer begå misstag inom de här kompetenserna som vi vill att du ska lära dig. Och det är helt okej här. Men vi försöker skapa en lärandeprocess av det. Att jaha, vad var det som inte gick bra?
Lyfta upp det snabbt så vi kan hjälpas åt att åtgärda misstaget. Ja. Och så lär vi oss alla kanske. Något sånt där. Och det finns ett uttryck så här, hellre be om ursäkt än att be om tillåtelse.
Ja, det är ett bra motto.
Ja, och det är det väl just i någon sån här, ska man säga, kanske i våra världar då, att man gör pinsamheter, säger fel, skickar fel grejer till någon. Alltså, men inte om man håller på med liv och hälsa.
Nej, och inte heller sätta så här, men här får man liksom, det gör inget om det blir slarvigt, för då bara ber man om ursäkt. Nej. Det finns en liksom, man ska ju vårda kvaliteten och försöka göra så gott man kan, men man ska veta också att ingen blir arg på mig om jag liksom gör ett misstag till exempel. Men det får inte, som sagt, det får inte handla om att man ska så här slarva.
Nej, och precis. För jag tänker på, jag som hoppar fallskärm i många år.
Mm. Oj, oj, ja.
Ja, och där är det ju så att ett misstag kan potentiellt leda till att någon dör. Mm. Men åtminstone då kanske lite mer sannolikt leda till att någon skadar sig. Men då, vi har ju försökt. Vi har en kultur där det är okej att dela med sig. Och man, det finns även som forum där man gör det, till exempel i vår tidning och man så här. Och ja, men det är jätteviktigt, för att om jag då går i försvar när jag har gjort någonting som är lite skämmigt, det var nära att gå till pipan men jag pratar inte om det, ja, då kan ju det bli ett mönster som uppträder inte bara hos mig utan hos andra. Mm. Och rätt vad det är så blir det en väldigt allvarlig olycka där en eller flera människor skadar sig eller i värsta fall dör. Så att det är ju superviktigt. Och jag vet inom stridsflyget till exempel och inom vården, där finns det ju strukturer för att fånga upp de här tillbuden som det heter. De här mönstren som är på väg att skapa olyckor innan de händer.
Alltså verkligen, verkligen. Viktigt.
Inom vården så finns det ju då något som heter Lex Sara. Eller Lex Sara tror jag är socialtjänsten och Lex Maria inom vården.
Så kan det vara.
Att man anmäler sig själv så att säga.
Ja, men det är jätteviktigt och att det inte är, heller ska vara liksom skambelagt. Men jag tänker också på det här, jag lite reflektion också på mitt företag. Så jag får ju väldigt mycket förfrågningar om olika saker. Och ibland så känner jag så här, wow, det här är verkligen... och spänna vågen och så tänker jag så här, ja men folk säger men du måste våga och det gör inget om man misslyckas. Nej, om det är bara jag som drabbas, alltså typ att jag vet inte, gå miste om någon intäkt eller någonting, så är det helt okej. Men jag tänker väldigt mycket på att jag är ute och gör anspråk på människors tid för att de ska komma och lyssna på mig och vi ska jobba tillsammans. Och då är det inte så kul om jag gör ett misstag som påverkar dem. Nu är det ju inte så att någon får illa fysiskt på något sätt. Sådär, utan det kan vara mer att aha, den här timmen kändes inte väl investerad. Om man inte gillade det jag sa till exempel. Men där känner jag också att såhär, det är väl okej att göra misstag om det bara påverkar mig. Men när det är många andra. Vad är at stake liksom, med det misstaget som är potentiellt kommer ske om jag gör det här? Det är ju också viktigt att reflektera över. För att jag har ju inga problem med att aha, där gick det inte så bra. Men det drabbar ingen annan. Det tycker jag är en stor grej att fundera på.
Ja, och jag tänker att just när man är egen och får jobbförfrågningar, man behöver dra in till hyran och maten liksom. Mm. Det kan vara svårt ibland att säga nej. Och man ska ju förstås spänna bågen som du säger, men då kan det ju vara rätt smart att tänka så här, skulle jag kanske ta in någon mer i det här projektet?
Mm.
Är det någon kompetens som jag inte riktigt har här som jag kan stärka projektet med?
Mm.
Och finns det då inte kanske pengar att fakturera den extra kompetensen? Ja, men då kanske jag ser till att det kostar det så att jag lär mig och sen kan göra jobbet 100% nästa gång.
Mm.
Att vi behöver inte alltid tänka att vi ska vara så ensamma.
Nej, nej, det är nej, precis. Man ska klara liksom allting. Nej. Allting själv. Men jag gick och filosoferade lite över det här med misstag och tänkte också att vem definierar misstaget? Alltså att ett misstag, det, om man säger att någonting är ett misstag, då finns det ju naturligt en motsats till det. Då finns det någonting som är att lyckas. Så att om man känner att allting som man har kallat för misstag behöver inte alltid vara ett misstag. Det kan vara att lyckas med någonting annat. Det finns ju många uppfinningar där man kanske har försökt skapa någonting och så blev det någonting annat istället. Men jag tänker också ibland att man kanske, jag tänker mycket eftersom jag har jobbat mycket med coaching inom träning och sådär, att man lätt försöker släta över om man har satsat på någonting. Till exempel, nu tar vi ett exempel, men jag satsar på att springa en halvmara på en viss tid och så lyckas man inte det. Och så försöker man så här, ja men nej men du lyckades ju med det här, du tog det ju dig runt. Ibland kan man bara få känna så här gick ju inte alls som jag hade tänkt. Och så bara, och varför gjorde det inte det? Ja, det beror på det här och det här. Att misslyckas är ibland en förutsättning för att känna att man lyckas längre fram. Istället för att undvika att säga att man misslyckas. Och bara, nej men, för jag hade egentligen tänkt att det skulle bli så här. Så det är inget konstigt. Utan stå i sitt misslyckande och lär sig av det.
Ja, nej men det kan vara väldigt klokt. Jag tänker just när man idrottar och tävlar så kan man sätta upp mål som har med placering på tävlingen att göra, men det kontrollerar man ju inte riktigt själv. För man kontrollerar aldrig startfältet.
Nej, men
däremot sina personliga mål då. Om jag ska lära mig bli så här mycket snabbare på att springa en viss sträcka. Det är ju ett väldigt tydligt mål. Och antingen når jag det eller så når jag det inte. Och då gäller det ju att se att nej, men jag lyckades inte med det den här gången. Vad kan jag göra för att lyckas nästa gång?
Jag tror man kan gå miste om mycket framgång längre fram om man inte vågar stå i sina misstag. Och det är lätt att dra sig idrottsmetafor. Men jag vet ju många som säger, jag hade ju inte sovit så bra så jag bara joggade runt. Stå i att det inte gick som du hade tänkt. Och samma liksom på jobbet. Ja, nu blev det ju inte så här och det blev så här körigt igen. Och, ja, så.
Det väcker respekt och förtroende att äga sina misstag. Och bara avslutningsvis ska jag säga, jag som har drivit bokförlag i många år. Och en del i en sån verklighet är då att folk beställer böcker och ibland inte får det de ska. Och det blir krångel med fakturer och det kan leda till rätt mycket frustration. Då vet jag att i såna ärenden, när jag då har bemött den typen av kunder i den situationen. Med jättemycket engagemang och verkligen bett om ursäkt och sagt att det här ska vi rätta till. Och gått in för det med hull och hår. Och kanske till och med skickat med någon extra bok eller någonting. För att saker blev superkrångliga. Då har jag ett fan. Så istället för att vara missnöjd är ju den kunden sen en älskare av mitt företag.
Ja, och det kan man ju bara gå till sig själv. Man har kanske handlat någonting. Och så får man istället höra. Det var för att du fyllde i det här fel. Istället för att de säger så här, gud, vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi kompenserar på något sätt som egentligen inte kostar så mycket. Men får mig att stanna kvar som en trogen kund.
Och
så.
Bli överraskad och positivt överraskad. Då har man vunnit någon liksom dubbelt så mycket.
Mm. Så misstag, alla begår dem. Om vi står för dem och lär av dem så för de oss fram oss. De är en del av livet, av arbetslivet.
Och vi ska dela dem därför att vi behöver inte vara så ensamma igen. Det är viktigt att komma ihåg också.
Mm. Ja. Bra, vi stannar där. Och som sagt, ni får ju jättegärna fylla på om ni blev inspirerade här av och vill. Vi kan ha vår egen lilla fuck-up-tråd.
Ja, verkligen. Återkomma till det här också. Ja. Det är ju lite roligt så här efterhand.
Ja. Och vi hoppas att ni vill prata vidare som sagt. Och det kan ni göra på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se.
Vi tackar våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health. Och Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Och skriv en kommentar så vet vi mer om vem du är. Och var snälla mot varandra.
Ha det gott.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.